Hej och välkomna till Norrskenet, en idépodd som görs av Flamman, Sveriges socialistiska veckotidning. I det här avsnittet har jag fått ett besök av statsvetaren Niklas Altermark som ska dra igång en stor välfärdsutredning för idéinstitutet Katalys. Om ni gillar avsnittet får ni gärna prenumerera eller skicka en swish på 123 44 17 630. Här kommer samtalet.
Du har redan halva podden klar nu. Börja på saker.
Det ska vara en massa tjabb.
Exakt.
Kan du presentera dig själv? Du gjorde det så bra nyss, det var snyggt.
Ja, men det kan jag. Jag heter Niklas Altermark och jag är docent och forskare i statsvetenskap på Lunds universitet. Och sen så är jag på halvtid också välfärdsutredare på Katalys.
Ja, härligt. Och välkommen hit. Du är på Flammans kontor här i Hökarängen. Du sa att dina fördomar om hur det ser ut på en redaktion stämmer.
Ja, precis. Det är en... Det ligger höga med böcker som jag vill läsa. Det är trevligt, det är inte allt för städat. Det är liksom, tanken måste röra sig fritt på en socialistisk tidning, tänker jag. Så att, ja, jag trivs.
Och då stötta in i en skräphög.
Ja, precis.
Hur som helst, jag vet inte om du också läste tidningen idag, men de här nyheterna kom ju dagligen. Och jag läste DN och där stod det att 7 behöriga lärare och ett antal andra på en skola skulle ses upp. Och det man tänker då är ju att Sverige verkar vara ett väldigt fattigt land. Vi har varit ett av världens rikaste länder, men nu måste vi vara ett land på dekis eller på nedgång på något sätt, ett mediokert land, eller?
Ja, alltså vi är ju marinerade i den föreställningen. Jag tror så här att liksom allt sedan 1990-talet då vi valde att hantera den ekonomiska krisen med massiva nedskärningar, budgetsaneringen, och då vi införde ett finanspolitiskt ramverk vars syfte är att hålla ner liksom offentliga utgifter, så har ju det här varit refrängen, va? Så fort någon har föreslagit att man kan satsa på välfärden, att vi behöver rusta upp, att det behövs mer folk, så har standardsvaret varit, ja, men vem ska betala, hur ska vi ha råd, nu måste vi höja skatterna. Och det är inte sant, tror jag. Jag tror faktiskt även att det här är liksom inte den vänsterorienterade forskaren som snackar, utan det är liksom ett sakfel, att vi hade haft utrymme att investera mycket mer. Men den här idén om då det fattiga Sverige har ju blivit för det första ett väldigt potent retoriskt vapen för högern, eftersom vi, liksom hela arbetarrörelsen, haft svårt att gå fram med krav på välfärdssatsningar. Och sen för andra så har det blivit ett potent vapen också i händerna på Sverigedemokraterna. För det är klart att om man säger så, vi har så jäkla lite pengar, vi har inte råd med något, då bäddar man ju för deras favoritargument. Ja, men det är de som kommer hit, det är de som kostar pengar, det är de som har tagit resurserna. Så, men det hela är egentligen en illusion, tror jag.
Mm. Ja, och det som är fascinerande är ju att om man tänker det dominerande liberala perspektivet på ekonomin, det är väl att vi hela tiden blir rikare. Det är väl en sån här ljus berättelse både om Sverige och om världen.
Mm, absolut.
Men hur kan de här två bilderna gå ihop? För det är ju också med liberala argument som man skär ner.
Mm. Men jag tror att på ett teoretiskt plan så tänker sig inte de liberalerna. Och det är rätt intressant när man läser liberala ekonomer från just 1990-talet när den här idén introducerades. De förstår ju också att Göran Perssons idé om att budgetunderskotten kommer liksom äta upp oss och att de är onaturliga och så vidare och så vidare. De förstår ju också att det är liksom inte riktigt håller. De tänker ju nog, det finns lite empiri på det. Det finns en artikel av Hans Tesson Söderström som var en sån neoklassisk ekonom, där han skriver att den här idén om budgetunderskottet, även om den kanske i sak är felaktig, så fyller den ett pedagogiskt syfte då, för att den tjänar det högre ideologiska syftet som är att staten måste minska. Mm. Så på ett teoretiskt plan så har de däremot idén att liksom ekonomin blir bättre, marknadsekonomin ökar välståndet hela tiden, och hotet mot det är att liksom staten lägger sig och reglerar massa saker. Så länge liksom politikens räckvidd blir kortare och kortare, det är liksom missen för den här framgångssagan.
Ja. Och du är ju här idag bland annat för att diskutera en debattartikel som jag skrivit. Mm. Och som handlar om att lansera ett nytt forskningsprojekt. Mm. Den publicerades inte.
Nej. Inte än. Den kommer förhoppningsvis någon annanstans. Eller den kommer publiceras någonstans.
Det är en tystad det, eller hur? Ja, ni har blivit cancelled av DN.
Alltså med tanke på mina medförfattare då, som är Enna Gerin och Daniel Suonen, det händer ju att de publicerar på DN Debatt, så att jag tror att det argumentet blir svårt att ro i land.
Nej, men vi faktiskt måste bli mer populistiska till vänster också. Nu har vi blivit tystade.
Tysta, här sitter jag inbjuden av dem. De, liksom flamman är de enda som vill lyssna på mig. Så, i övrigt cancellerad.
Ja, men vad skönt. Att, du borde odla den här farliga forskaren.
Ja, verkligen.
Okej, men den här, först och främst utredningen då.
Ja.
Vad, kan du inte berätta om den? Vad ska den handla om?
Nej, men alltså, man kan ta det där som utgångspunkt. Så. Jag menar, det är en vanlig föreställning. Välfärden funkar inte längre. Och jag tänker så här. Nej, den funkar inte om vi har förväntningen på att den ska vara omfördelande, att den ska erbjuda trygghet, att den ska fungera, att den ska ge offentlig service i liksom världsklass, att den ska erbjuda anställda en bra arbetsmiljö. Då funkar den inte. Men ett annat sätt att se det är att den fungerar precis som det är tänkt. Om vi tittar på de politiska beslut som har fattats under de senaste 3 decennierna, så har man ju medvetet skapat den här semi-privatiserade, nedskalade, underfinansierade hybridvälfärdsstaten. Så att välfärdsstaten är som någon typ av fantomsmatta, att det gör ont i oss liksom, för att den inte funkar. Men själva skälet till det är att den inte längre finns. Den har blivit något annat. Och vi tror så här att det finns ju en utbredd kritik mot den här rörelsen, inte minst liksom av oss i forskarsamhället. Men det som vi inte har varit så bra på är att formulera vilka alternativen ska vara. Och jag menar, när jag fick frågan om att leda det här projektet, så innehöll ju det liksom ett löfte om, eller en förhoppning om en dialog med fackföreningsrörelsen, en dialog inom den bredare vänstern som sådan, och försöka väva samman det då med akademin. Så att det är väl förhoppningen att vi ska liksom gemensamt kunna rikta blicken mot framtidens välfärd.
Ja, ska vi säga något kort bara om detaljerna här? Hur länge ska ni hålla på? Det är Katalys som har anlitat dig för det, ett projekt.
Så är det. Katalys får pengar för att göra detta från, och det har jag inte i huvudet exakt hur, och liksom, men det är fackföreningsrörelsen som också finansierar deras ordinarie verksamhet. Så de har liksom finansieringen för det här välfärdsprojektet, och tanken är att vi under 2 års tid från och med nu till att börja med ska liksom se över detta. Och så är ju, jag tror att jag personligen har siktet ganska mycket inställt på valet 2026. Att jag skulle ju vilja, jag tycker att vi har en politisk debatt där de här frågorna diskuteras för lite och där de diskuteras på fel sätt. Så där hoppas man ju att det går att bidra till en klokare politisk debatt.
Ja, det är intressant. Kan du inte förklara det? På vilket sätt är det fel sätt som vi pratar om de här frågorna, och hur borde vi prata om dem istället?
Ja, men det är lite olika saker. För det första då, det här jag pratade om och du frågade om innan, att det finns inga politiska möjligheter. Vi lever med en bild av en liksom helt impotent politik. Och resultatet av det blir ju att när politiken inte kan göra samhället bättre för alla, ja, men då kommer den istället att orientera sig mot bestraffning och liksom att göra livet sämre för grupper som pekas ut som skälen till att allt har gått åt helvete. Tidöavtalet är ju verkligen liksom ett förkroppsligande av den typen av politik. Så det första som jag tycker är jätteviktigt är att liksom ingjuta lite hopp i att politiken faktiskt kan förändra samhället. Så, och med politik så menar jag inte de 2 eller 3 vänsterpartierna i den utsträckning de kan kallas för det som sitter i riksdagen, så, utan med politik så menar vi ju fackföreningsrörelse, intresseorganisationer, folkliga protester, folkrörelse. Det finns ju, det visar ju välfärdsforskning, opinionsforskningen ganska tydligt, att det har ju inte funnits något stöd för att konstant skära ned på välfärdsstaten och införa en massa vinstdrivande och privata alternativ. Så. Utan det här har man ju gjort just med argumentet att det är nödvändigt. Okej, säger vi. en annan väg hade varit nödvändig. Och så det är det första. Det andra är ju, om man tittar då på den politiska debatten, så är frågan hela tiden hur mycket invandring tål svensk välfärd. Det är ju liksom problemställningen. Den är helt skev. Istället borde vi ställa frågan, vilken välfärd behöver vi för att kunna erbjuda alla människor som finns i Sverige och som behövs i Sverige? Vi har saknat massor med människor till liksom helt centrala välfärdsyrken, inte minst. Okej, vilken välfärd behövs det för att vi ska ge alla människor här en jämlik chans att bidra? Så det är ett annat skifte. Och sen det tredje är såklart att vi måste ju, alltså vår tid präglas ju av två stora utmaningar. Jämlikheten, eftersom ojämlikheten har ökat, eftersom även så OECD utvecklade industrinationer som Sverige, och ännu mer på ett globalt plan, så slits världen sönder av ojämlikhet. Och vi måste väva samman det med liksom en förståelse av den klimatomställning som kommer krävas under de kommande decennierna. Så det är den lite längre tidshorisonten. Så.
Ja, jag undrar, hur kommer det sig då, eftersom den här politiken inte är populär, och i höstas, SVTs vallokalsundersökning visade att de två viktigaste frågorna var ju vården, sjukvården, och sen skolan, nummer två. Nummer tre var lagordning. Så okej, det är en fråga vi ska diskutera också. Folk är intresserade av det.
Såklart.
Men de första två frågorna kom ju helt bort i det politiska samtalet. Mm. Varenda debatt handlade ju om de här vilda förslagen på ökad repression i förorten och visitationszoner, och Socialdemokraterna utlovade de skarpaste straffskärpningarna i Sveriges historia, och liksom hela samtalet höll på att kantra. Varför kommer inte de här välfärdsfrågorna fram, tror du?
Första skälet har vi varit inne på, det är att de betraktas som omöjliga, och jag tror att det, jag menar, socialdemokratin säger nu att man ska gå in i en fas av förnyelse, så, men om man inte omprövar den ekonomiska politiken och möjligheten att göra, att investera i välfärden, så kan inte det partiet förnya sig, så är det.
Hela 90-talstanken
om att,
ja, om att man måste hela tiden effektivisera, så att säga, man ska hålla väldigt låg belåningsgrad i Sverige. Vi ligger på 30%,
ja, eller 35 någonstans. Vi siktar på 27, så jag, i vårbudgeten.
Ja, exakt. Och jag menar, i Stockholm då, gick ju under de två covid-åren så gick Stockholm med, jag vet inte om det var 5-6 miljarder i vinst ett år och kanske 2 miljarder eller något sånt där, 1,7 miljarder i vinst det andra året. Och det här är alltså under en tid när folk dör i covid och när vi inte har tillräckligt mycket skyddsutrustning och sådär, att de skulle behöva skjuta till. Och då firar ju liksom högerstyret i Stockholm med, alltså regionen, med skumpa över att vi har gått plus. Det är ett ekonomiskt tänkande som från socialdemokratin och höger ut, och även i viss mån Vänsterpartiet har ju liksom hakat på det här, så här, även man har utmanat det mest av alla. Ett tankesätt om att vi måste hela tiden skära ner i princip. Vi måste gå med viss plus även i offentlig verksamhet. Alltså att det offentliga ska styras som om det vore ett privat företag.
Exakt. Jag fattar att ett företag som går 7 miljarder i vinst liksom, att, eller så, jag fattar att de i alla fall ägarna av företaget firar med skumpa. Men när det handlar om offentlig verksamhet, så det här är pengar som försvinner. Det här är outnyttjade resurser liksom. Det offentliga slöseriet består ju i att vi inte utnyttjar och ger den kvalitet vi kan. Att det är ett slöseri för den delen att vi har arbetslöshet. Så. Det är ett slöseri att människor liksom inte får chansen att liksom vara en del av ekonomin. Slöseriet består inte i att vi liksom, ja, budgetunderskott är inte ett uttryck för slöseri. Det bygger på en felaktig uppfattning om ekonomin. Så att, och det här liksom, det här ligger ju då, det gör ju såklart då att för socialdemokratin, som är så oerhört fångade i det här, jag håller på med en studie där jag tittar liksom på hur de har vävt ett narrativ kring 90-talet och den hjältemodiga insatsen man gjorde. Och den blir man ju helt bakbunden av, och det gör ju att det inte uppfattas som trovärdigt att liksom komma med helt nödvändiga förslag, som att vi borde anställa några 100 000 i offentlig verksamhet. Så det blir det ju inte så mycket kvar. Sen så tror jag man ska, en annan förklaring till att välfärdsfrågan hamnar i bakgrunden nu, det är ju en politisk teknik. Det handlar ju om att liksom den svenska borgerligheten och den svenska högern medvetet styr debatten dit. De vet ju såklart att deras välfärdspolitik inte är populär. Alltså det är inte poppis att sänka skatten för höginkomsttagare och skära ner på välfärden och göra socialförsäkringarna mindre tillgängliga. Så att de försöker ju skicka debatten åt det hållet där de har störst chans att vinna. Och det är en andra förklaring. Och sen så tror jag att en tredje förklaring är att det här har liksom satt sig i samhället, i vårt kollektiva medvetande. Det var liksom, ja, det är hegemoni på något sätt. Och hegemonin verkar inte bara genom att liksom få oss att tro att det här är bra för oss, utan den verkar också genom att begränsa liksom horisonterna för vad som betraktas som politiskt möjligt. Ja, 200 000, alltså det här blir skittydligt när man är ute och snackar välfärdsfrågor med folk. Det svåra är inte att övertyga folk om att vår politik, alltså den politik som vänstern och arbetarrörelsen historiskt har drivit, det handlar inte om att det är svårt att övertyga folk om att det är bra, utan det är att människor ser det som orealistiskt. Jaha, vem ska betala för det då, säger man.
Mm. Eller att det inte finns några politiska alternativ. Ja, att vi får ändå samma sak om vi röstar på Magdalena Andersson och som kommer från den här 90-talsskolan, eller?
Ja, exakt.
Ja. Okej, ni skriver i den här artikeln då att den svenska välfärden står inför flera kriser.
Ja.
Kan du inte beskriva dem, om du börjar med finansieringskrisen?
Ja, men finansieringskrisen har vi ju varit inne på. Det handlar ju om att eftersom vi har satt som överordnat mål att ha en låg statsskuld, samtidigt som vi har sänkt massor med skatter, tillsammans så gör ju det här att möjligheten att finansiera välfärden blir mycket svårare. Och det här tankesättet har ju, det färdas ju och flyter runt i hela välfärds, i all offentlig verksamhet, i och med att man lägger konstanta besparingskrav. Så man räknar inte upp budgeten efter inflationen. Mellanskillnaden blir ett liksom osynligt men rejält existerande besparingskrav på verksamheterna. Och det kan man väl, hade man säkert kunnat göra ett år utan att någon märkte någon skillnad eller sådär. Men nu har vi gjort det i 20-30 år. De här besparingarna lagras på varandra. Och det leder till nästa kris som är en kvalitetskris. För det är klart att det här får återverkningar på hur stor barngrupperna i förskolan och skolan blir. Det får återverkningar i hur länge vi behöver sitta i väntrummen på vårdcentralerna.
Ringa 1177 är ju helt hopplöst.
Ja, det är helt hopplöst.
Man tar ju hellre bara, nej men jag får, den här armen får bara gå av.
Ja, exakt. Jag googlar. Så. Och det här leder då till en tredje, till ytterligare två kriser. Den första är att det skapas efterfrågan på privata alternativ. Så, jaha, varför ska jag sitta här? Nu vet jag inte om mitt barns arm hoppar av. Då kan jag ringa till Kry och visa upp armen i skärmen. Så. Och så får jag prata med en läkare. Det skapar incitament för att man ska sälja privata sjukvårdsförsäkringar som gör att man garanteras att träffa läkare inom en speciell tid. Det betyder ju att man åsidosätter principen om vård efter behov. Så. Och liksom katastrofalt nog så det här är ju försäkringar som fackföreningar också säljer och bidrar till underminerandet av välfärdsstaten.
Jag kommer ihåg när vi hade någon slags kick-off på Café 44 i början av förra året. Mm. Bara, vad ska vi göra under året? Och så här, ja, drack ett papp öl och snackade så här. Och då, men då hade min dotter så här eksem på armen. Mm. Och då var jag tvungen att boka en tid. Och jag visste att om jag skulle åka till någon så här vårdcentral liknande, då skulle jag behöva sitta där flera timmar. Alltså jag hade inte tid den dagen med det. Så jag bara, men hon måste få sin eksemsalva utskriven så att jag kan gå till apoteket och bara hämta ut den. Och då gick jag liksom ut från den här flammans liksom årsmöte på Café 44, snabbt samtal till Kry. Det var så smidigt, pang. Men det är ju ett lätt fall för dem, så de tar ju bara lätta fall. Det där tog ju dem en minut, så får de, jag vet inte vad de fakturerar för det. Men det märks ju liksom hur tydligt det blir att så här, har du något lätt som du vill få hjälp med, då är det smidigt att gå till dem där. Och det är ju, men hela systemet undermineras ju. alltså din vilja, din tilltro till det offentliga, ja, undermineras ju. Och om jag gör det här, då gör alla gör det då.
Ja, exakt. Och jag gör det också. Inte just det där, men mina barn går på en ideell friskola, ja, till exempel. Mycket vinstdrivande förvisso. Men liksom hela det här sättet att organisera skolan genom en marknad gör ju att spä på segregationen och sådär. Och det är ju inte, jag tänker att det är inte så konstigt, för att om det handlar om ens ungas arm, eksem, eller ens ungas skolgång och den kommunala skolan inte funkar, så funkar vi på det sättet liksom. Och det här ska man ju vara medveten om, att den här efterfrågan då efter privata alternativ, den är ju skapad så. Människor idag står inte i valet mellan att välja, ska jag välja den här högkvalitativa offentliga vården liksom, utan jag står och väntar, alltså som du i ditt fall, jag står och väljer mellan väldigt lång väntetid eller liksom att ha det fixat med ett snabbt telefonsamtal.
Ja. Nej, jag såg också när jag bodde i södra Stockholm, jag bodde i Kärrtorp, och då kollade vi på olika förskolor, apropå en ideell förskola. Jag tänker spontant att det går säkert väldigt mycket vita barn där, men jag bara gissar nu. Men hur som helst, då finns det en liksom marxistiskt influerad förskola. Om någon som till och med heter Marx efternamn.
Ja, jag känner till den. Mina vänner har också varit och tittat på den. Ja, det ser väldigt roligt.
Ja, och så jättefint reklamblad på massa sidor. Och så här. Jag tänker direkt så här, okej, på den här marxistiska förskolan går det bara vita över- och medelklassbarn. Men det kanske inte stämmer.
Jag har ingen aning. Men generellt så, och liksom den generella poängen är giltig här, va? För att vi vet att benägenhet att göra aktiva kundval, det är ju en typ av socialt och kulturellt kapital som är ojämlikt fördelat. Och det gör ju att det blir på det sättet. Samhällsförlusten är såklart att vi får ett mindre integrerat samhälle. Men för ängsliga föräldrar så kan det bli en individuell vinst. Sen kan jag liksom, när vi valde vår skola så tänkte jag att då var det väldigt viktigt att liksom sammansättningen på den skolan speglade mångfalden i Malmö liksom, som ju också är en stad som i så hög utsträckning kännetecknas utav att människor från olika socialgrupper lever tillsammans nära varandra. Men skitsamma. Och den sista krisen då, förutom privat, det är många, den fjärde krisen, det är att det här har också lett till en personalförsörjningskris. 400 000 människor säger SKR att vi behöver inom de kommande 10 åren. När man pratar liksom med utredarna på Kommunal som har järnkoll på liksom förutsättningarna i vård och omsorg, så säger de att ja, men det här var ju en finansieringskris, men nu kan vi inte anställa folk. Undersköterskor slutar för att de inte får liksom den återhämtning de behöver, för att de måste springa snabbare, för att man inte ringer in vikarier, för att varje sommar så liksom läggs ett sommarschema som är fullständigt orealistiskt. Och tyvärr så kan man väl se då att från SKR, det är SKR är arbetsgivarsidan inom kommuner och regioner kan vi ju säga, de har ju också lite resignerat för detta, så att vi håller ju på att backa in i en situation där liksom det snart kommer framstå som enda sättet att lösa äldreomsorgen, det kommer vara att människor får köpa ruttjänster. Så det är liksom vad vi är på väg mot. Och det har inte fattats några demokratiska beslut. Vi har aldrig röstat om detta. Utan det är en effekt av den här långsamma eroderingen av välfärdens resurser.
Jag vill bara snabbt lägga en liten fotnot där. Att jag tycker inte att någon gör något fel här. Nej, det är jättebra med den här pedagogiken, ambitionspedagogiken. Underbart. Det var ju det man pratade om när friskolereformen skulle ske. Men problemet är väl bara alla skolor borde vara, alla förskolor borde vara Marx förskolor. Snarare än att liksom,
för att, ja, flamman har valt sin linje i den här frågan.
Ja, precis. Nej, men precis, och nu skär man ner, och till och med då, för vi är mitt i tider av inflation och så här, och då presenteras till och med de här nedskärningarna att det blir färre sjuksköterskolärare som någon slags inflationsbekämpning. Ja. Och då har det ju börjat bli perverst.
Ja.
Alltså är det verkligen på riktigt ett verktyg för att dämpa inflationen? Att vi bara skär ner på grundläggande samhällsfunktioner?
Ja, alltså det är ju så. Liksom Inflation, för det första är inflation ett så här komplext fenomen. Så det finns en etablerad ekonomisk modell som går ut på att efterfrågan liksom driver upp priser. Fallande efterfrågan gör att priser sjunker. Så att det är klart att på något sätt är det så att om människor ligger hemma och väntar på en operation som liksom så, men istället får de bara ligga hemma liksom jättesjuka, då kan de inte vara ute och konsumera, då faller efterfrågan på marginalen. Men med det resonemanget så kan man ju liksom, ja, man kan atombomba Stockholms innerstad, det skulle också få ner inflationen. Det är liksom så fruktansvärt ineffektivt sätt att göra det. Och det är verkligen på marginalen. Det handlar liksom om att okej, jag går till förskolan. Jag ska hämta liksom så mina barn där. Hur stressad är personalen där? Vilken personal liksom, har de behövt ta koll på 17 ungar själva för att ingen mer liksom schemalagd eller inte? Det blir ju just pervast att säga att hade de varit 2 eller 3 pedagoger så hade det drivit upp inflationen.
De ser lite lugna och harmoniska ut här på Pysslingen. Ja, jag tror att det här är inte bra för inflationen.
Nej, det är liksom det är så. Ja, men precis, nu kommer de gå ut och konsumera. Och jag menar dessutom, och det här är ju det absurda i storyn, att om vi nu tror på den teorin och tror, alltså jag tror att inflationen nu, det beror ju på flaskhalsar i ekonomin, det beror på ett väldigt speciellt globalt politiskt läge och så vidare. Men okej, säg att vi tror på detta, att det är liksom generell efterfrågan liksom i samhället på produkter, att det är problemet, ja, då är det utmärkt att höja skatterna. Då tar vi in pengar och dämpar efterfrågan i samhällsekonomin. Men nu har vi istället en regering som sänker skatterna.
Ja. Och då, det visar ju på att inflation också är en fråga om klasskamp.
Ja.
Alltså att vem är det man ska peka ut som boven? Ulf Kristersson tittar ut mellan två mingel och säger, nu ska vi dra åt svångremmen där hemma. Handla lite annorlunda. Okej, man kanske ska köpa en 2 kronor billiga limpa, för det är jag som är problemet här. Ja. Det är mitt fel att vi har inflation. Medan du kan ju lika gärna peka på väldigt stora vinster som ICA gör och som de döljer, eller som Swedbank gör och andra. Och där har vi problemet med inflation. Skulle man kunna göra. Och vilken grupp som pekas ut är klasskampen.
Ja. Och det är ju ett problem, det är ju på något sätt talande för att liksom jag tillhör kanske inte de som tycker att all, ja men så, mainstream nationalekonomi är fullständigt meningslös. Det är jättebra om vi vill veta varför liksom priserna på ketchup fluktuerar eller liksom sådär. Men det är ett problem att alla våra ekonomiska modeller, och framförallt våra så samhällsekonomiska eller makroekonomiska modeller, liksom bygger på perspektiv som systematiskt exkluderar ojämlikhet, som systematiskt exkluderar det faktum att vårt samhälle består av olika samhällsklasser som har olika intressen. Då liksom reproduceras ju, alltså då får det perspektivet ingen plats i analysen och i förlängningen inte heller i liksom den ekonomiska debatten. Mm. Och paradoxalt nog, nu har vi haft bankekonomer som liksom varit ute och sagt, ja men löneökningarna har varit för små i den svenska ekonomin. Och då har det gått liksom ganska långt när de blir vänsterrösten i den ekonomisk-politiska debatten.
Ja, Timbro har ju blivit väldigt pigga nu på att göra utspel på Twitter som får väldigt mycket uppmärksamhet. Och det senaste det är ju han, Fredrik Kopsch. Ja. Och det måste man ändå ge honom att han är duktig på. Och det senaste var att han tyckte att det var för mycket kyrkor i Stockholms innerstad. Man borde riva en massa kyrkor och bygga höghus.
Ja.
Och med argumentet som, argumentationen är ju helt glasklart på klassisk nationalekonomisk argument om att då får man ut mycket mer värde av den här marken. Men då kan man ju lägga till att vilket värde kan man sätta på att i det här fallet att träffa Gud?
Ja.
Det räknas ju inte in i modellen. Nej. Eller hur liksom översätter man det här gudomliga mötet till nationalekonomiska termer?
Ja.
Och man kan ju tänka sig fler sådana värden som inte räknas in här. Bara ett kulturhus ger eller och där kommer ju bristerna fram. Det är inte så att det inte är sant. Det är klart att om vi maxar en yta så det är ju inte bara siffror. Det är ju väldigt många människor som kan jobba där då eller bo där och så vidare. Det är klart att det någonting säger ju, men det är något som bara inte aldrig någonsin kommer att titta in i modellerna. Det är väl det man ska påminna om då.
Ja, exakt. Och sen alltså just för Timbro tycker jag är intressanta nu vad deras gameplan är. Ja. Det är ju såklart att maxa reaktioner på något sätt, och det är väl det är också det är fascinerande att man anställer en disputerad, välmeriterad också, en Fredrik, liksom forskare för att liksom vara någon slags så här provokatör liksom. Men på ett sätt så kan jag också tycka att det inte nödvändigtvis är dåligt, för att till skillnad från många andra högerdebattörer så blir det ju tydligt vad politiken är. Till skillnad från alla andra som säger att ja, men vi måste sänka A-kassan så att människor får incitament att arbeta, så säger han nej, nej. Det här handlar om att sänka löneutvecklingen. Detta är lönesänkningspolitik. Det är inget snack om det. Och istället för att säga ja, men kvasiskolmarknaden så som den ser ut nu, den borde liksom den ger valfrihet, så säger han nej, men det där är ingen riktig marknad. Man borde få börja betala för ungarnas skola.
Ja, jag håller med. Jag tycker så att folk säger, men sprid inte hans stynga. Jag bara, men sprid den, det är skitbra. Det blir tydlig alltså, klassdimension direkt när, så fort han säger någonting.
Vi måste liksom välja, tänker jag, vilka våra fiender är. För att, och jag tycker, jag kan respektera att det är ärligt också.
Ja, verkligen.
Och jag tillhör ju dem som liksom i den här svåra strategiska frågan om hur man ska förhålla sig till kulturkrigandet, så är det klart att där finns det ju någon typ av moraliskt påbud att vi måste markera, alltid sätta ner foten mot rasism och liksom homofobi and the rest of liksom eländet sådär. Men vi har nog... Jag tror att arbetarrörelsen har nog allt att vinna på att vi får en tydlig höger-vänster-dimension i politiken. Vi kan lite välja vilka våra fiender är här, faktiskt.
Ja, men verkligen. Och då blir det någon slags återgång. Och jag tänkte att vi skulle kanske säga någonting om den nordiska välfärdsstaten och synen på den och allt det där. För den har ju på något vis genomgått en fascinerande resa. På senare år har man hört namn som så här Wigforss och Ren Meidner och sådana där. Så, i amerikanska vänsterpodd där, eller hos Bernie Sanders när de letar efter inspiration till nya reformer. Och Pelle Dragstedt också hittar ju i nordisk socialism några nycklar i den nordiska välfärdsmodellens historia. För där kan vi hitta inspiration för 2000-talets socialism och sådär. Men och i Sverige hör man ju ganska sällan om löntagarfonderna eller den solidariska lönepolitiken och sådana där begrepp. Vilket är märkligt då. Vänsterns kamp idag till stor del handlar om att bevara den här svenska modellen. Vad tänker du om det här? Är vi blinda för det politiska guld vi sitter på här i Sverige och Norden, eller?
Ja, men det är en svår fråga. Jag har ju, min bakgrund är att jag har skrivit om funktionshinderpolitik länge, och sen så började jag skriva om nedskärningspolitik där jag började inom funktionshinderområdet, och sen har skrivit en sjukförsäkring och sådär. Och det gör ju att jag är ganska uppmärksam också på liksom det svenska välfärdsbyggets exkluderingar. Premissen för många av de här väldigt smarta och bra politiska lösningarna var ju att man exkluderade de som ansågs inte kunna arbeta. Liksom mentalsjuka, människor med intellektuella funktionshinder och så vidare och så vidare. Det fanns ju en väldigt stark arbetslinje och en uppmaning om att man skulle arbeta också i välfärdsbygget. Så att på det sättet så tror jag att vi måste våga titta de exkluderingarna i vita ögat och inte reproducera dem när vi formulerar något nu. Men däremot så tror jag, och det tror jag är Pelle Dragstedts bidrag i, alltså egentligen kunde det, för mig så, jag gillar den boken, men det kunde varit en pamflett där den poängen bara var att vi liksom, kampen för en mer socialistisk ekonomi behöver liksom inte innefatta fullskalig revolution för att vara meningsfull, utan förflyttar vi makt så skapar vi ett mer socialistiskt samhälle, och det är vad vi som arbetarrörelse borde göra. Sådär. Och det är klart att har man det som utgångspunkt, som kanske rent liksom de facto var liksom en ganska viktig tanke i den svenska reformismen, så är det klart att jättemycket av de landvinningarna som gjordes under 1900-talet var viktiga. Och de var inte bara viktiga i att, jag menar, en aspekt av det är att de fick människor att acceptera kapitalismen och mildrade ojämlikheterna, men de förflyttade också makt. När livet blir mindre förjävligt om vi inte arbetar, så har vi större makt liksom visar vi vår arbetsgivare. Vi kan säga fuck you, jag tänker inte gå med på vilka arbetsvillkor som helst. Så. Och det är en rejäl maktförskjutning som spelar roll, va? Och det tankesättet tror jag att vi ska ha kvar. Vi måste göra det mycket drägligare att inte arbeta. Att vara arbetslös, att vara sjuk, att vara funktionshindrad. För så länge alternativen är antingen måste jag jobba eller så svälter jag ihjäl, då kommer jag dö. Liksom. Är det ju möjligt för arbetsgivare att ge oss väldigt låg lön liksom. Och det är ju det är en så här central dimension av klasskampen där välfärdsstaten gjorde någonting. Och där finns det ju också en idé att liksom det som hände så när välfärdssystemen byggdes ut, då skulle man kunna tänka sig att ja, men då lägger det band på mer radikala krav och så lullar vi runt och det fortsätter, man fortsätter göra övervinster. Men i realiteten så var ju det som hände att folk började ställa mer krav. Det här är det som Daniel Suhonen skriver om i sin bok om Tage Erlander, om de stigande förväntningarnas missnöje. Att okej, folk inser att det går att göra någonting med samhället. Politiken kan förbättra, men varför ska vi nöja oss med detta? Och det här är inte bara något som sker i Sverige, utan det sker i Italien, Storbritannien, hela Europa när man börjar göra välfärdsreformer. Att när politiken visar sig ha kraft att förändra samhället och grundläggande maktrelationer, så börjar folk fråga sig, varför skulle vi nöja oss med detta? Herregud, nu är ju jämlikhet målet, va? Och sen så tror jag att det som händer då i liksom utvecklingskurvan, det är ju att vi förlorar en klasskamp som utspelar sig på 80-90-talet, i synnerhet i termer av idéer, men också i termer av institutioner och institutionsbyggande och reformer. Det som vi brukar kalla för liksom den nyliberala vågen, det är ju en motoffensiv. I Sverige så sker ju det där i nära anslutning till dels medbestämmande lagen, MBL liksom, som reglerar arbetarnas makt på arbetsplatsen, där vi får en ganska urlakad version av kartan som ritades upp på 70-talet, och dels löntagarfonderna då, som steg för steg skulle liksom bidra till en socialisering av företagen.
Otrolig reform ändå.
Ja, det är ju, när man läser de ursprungliga planerna och idéerna om det, och även när man läser en del välfärdsforskning från, jag läste Gösta Esping Andersen som är så känd välfärdssociolog, jag läste hans bok om skandinavisk socialdemokrati som heter Politics Against Markets, den är från 85, och han beskriver ju 1979-1980 års välfärdsstat i Sverige och beskriver det som att det här är ändå en realistisk väg någonstans mot socialism. Alltså man kan hålla med han eller inte hålla med han om det, och man kan bråka om vad som kvalificeras som ett socialistiskt samhälle. Så jag är inte så jätteinvesterad i den debatten. Va? Men det är ändå fascinerande att se att liksom det här kunde han skriva 10 år senare. Så kom Göran Perssons saneringsprogram och allting var annorlunda. Så att det hände ju väldigt, väldigt mycket under de där formativa åren på 80- och början av 90-talet.
Hallå där, låt mig avbryta samtalet för att påminna om en liten grej. Precis som all vår journalistik bygger den här podden på att vi får in stålar. Annars måste vi slimma ner och effektivisera tidningen i sann 90-talsanda. Tänk ris och havre istället för paprika och sylt. Så det går jättebra att pausa podden för att prenumerera på flamman.preno.se eller swisha till 123 44 17 630. Nu fortsätter samtalet. Jag tänker att den här svenska modellen bygger ju också på konflikten mellan, men också freden i viss mån, mellan arbete och kapital. Ja. Och jag undrar om, kan en sån modell fortsätta när vi nu pratar om då framtidens välfärd?
Ja.
Kan den fortsätta existera på samma sätt när arbetarklassen då sägs det? Nu framför jag ett argument där. Får du slå ner det om du vill. Ja. Men liksom har fragmentiserats, vi har en massa mellanskikt, arbetarna är betydligt mer utbildade, kanske inte identifierar sig nedåt som proletärer, utan kanske snarare uppåt som någon slags, inte vet jag, att vi alla är någon slags medelklass. Ja. Sådana tankar. Masspartierna är borta. Socialdemokraterna har gått ner från typ 2 miljoner till 75 000 medlemmar eller vad det är till exempel. Fackanslutningsgraden är relativt hög i Sverige ändå, 60% bland LO-arbetare, men ändå på nedåtgående. Och så längst upp då, omvänt, så har vi en mer globaliserad överklass som inte är lika bunden till nationalstaten och som kanske inte då känner samma lojalitet med en sån här modell, åtminstone så länge den är nationell. Går den svenska modellen att bevara?
Då ska vi se, här finns ju olika delar, va? För det första så är utgångspunkten här, nu sitter vi i Östflamman, jag ser mig själv som en del av den svenska arbetarrörelsen eller idémässigt allierad. Jag har ägnat mitt liv åt att vara aktiv och göra ABF-studiecirklar och sådär, så med viss rätta tycker jag. Vår utgångspunkt är ju att samhället struktureras av intressekonflikter. Det är klart att vi kan ha en samförståndsmodell om vi också har en väldigt stark förhandlingsposition. Så strejk och konflikter är ju liksom inget självändamål. Så. Men det som har hänt är ju att maktfördelningen i den här liksom intressekonflikten har ju förskjutits bort från arbetarklassen och mot kapitalintressena. Och då måste man ju omvärdera liksom och uppdatera sina strategier. Så. Därmed är inte sagt att jag har inget förhållningssätt i liksom vad jag tror om det där. Men jag tror att vi måste vara medvetna om att premissen för att just modellen på arbetsmarknaden ska fungera, det är ju att arbetarklassen eller löntagarkollektivet har en stark förhandlingsposition. Så det är det första. Det andra är att den här idén om den fragmenterade arbetarklassen och medelklassen och att samhället är för komplext, och liksom för 10 år sedan pratade vi om att arbetarklassen överhuvudtaget inte fanns. Jag menar, det är inte som att det är i sig en ideologisk produkt, va? Som just tjänar syftet att göra det svårare för människor att se sina delade intressen. Och där tror jag att vi måste som arbetarrörelse insistera på att även om alla de här olika grupperingarna finns, även om alla de här olika identiteterna och liksom idéerna och föreställningarna om vad man är, de finns, de är reella såklart, men vi måste insistera på att det finns ett delat intresse som ändå gör att vi kan liksom hitta common ground för att organisera oss tillsammans. Och det handlar ju inte bara om olika delar av arbetarklassen. Jag menar, om man tittar på liksom sjukskrivningstalen i många medelklassyrken, om man går och pratar med utarbetade lärare eller sjuksköterskor, så kan man ju liksom ganska tydligt se till exempel att det finns ett delat intresse i de arbetsgrupperna med undersköterskorna som anses tillhöra arbetarklassen av att vi behöver 6 timmars arbetsdag till exempel. Så.
Ja, det är jätteintressant det du säger. Lovisa Broström har ju varit inne på det mycket och skrivit om just proletariseringen snarare av medelklassen, av tidigare yrken där man har haft en, ja, vad är medelklass då? En hög grad av autonomi, alltså man har kontroll över sin arbetssituation, alltså ett visst bestämmande, en viss frihet, inte samma nivå av övervakning och så vidare. Och det har ju snarare försvunnit från många yrken, alltså lärare, och lärarna i det här fallet någon slags proletariat, professionen själv, det är de som går står i frontlinjen för den här kampen, och de politiska partierna har ju varit väldigt sena på den här bollen. Och man skulle önska en liknande utveckling bland sjuksköterskor till exempel och undersköterskor och andra inom vården. Just, och det man ser där är ju att de närmar sig arbetarklassen på ett sätt där det blir väldigt viktigt då att påpeka det och påpeka att vi har gemensamma intressen här, vi tillsammans. Och jag vet inte, vad tänker du om det?
Ja, alltså, jag är helt klart team Team Louisa i det här. Jag tror att hon fångar precis den utvecklingen. Alltså hon ger ju en akademisk version på något sätt av det som Tankesmedjan Balans har beskrivit ganska, ganska länge om förlorad autonomi, förlorad kontroll, ökad stress, sådär. Och så samtidigt så har man ju, nu får vi se vad det nya lärarfacket hittar på, va? Men de som fanns tidigare har ju i stor utsträckning istället liksom sysslat med att försöka uppvärdera statusen för arbetet och förhandla upp lönerna liksom. Istället för att liksom utgå från de rent konkreta intressen som finns. Och jag tror att det där är helt nödvändigt. Jag tror också att liksom, jag menar etiketterna här, medelklassen, jag menar övre medelklassen, arbetarklassen, gigarbetarna, jag menar, ja, men de etiketterna är ju bara, de ska ju bara, vi ska bara syssla med dem i den utsträckning som de hjälper oss att förstå samhället bättre. Och här har de snarare ofta effekten, tror jag, att de hindrar oss från att se delade intressen. Det kanske hade varit bättre att prata om löntagarkollektivet till exempel.
Det, ja, men det liksom gjorde ju socialdemokratin. Lovisa Brusson skrev ju en sån text i Flamman där hon sa, så här gjorde sossarna förr. De lyckades koppla ihop de här grupperna med begreppet löntagarna. Och just se de här gemensamma intressena. Och det kanske vore en uppgift idag. Ja. Det finns ju en annan tanke, du nämner balans, tankesmedjan till exempel, eller vissa individer där har ju åtminstone drivit den här tesen om att vi ska rensa ut medelklassen ur arbetarrörelsen och ut med akademikerna och sådär. Och det tycker jag är så feltajmat då, när vi ser den här proletariseringen. Vi kan ju snarare prata om vissa grupper inom den här så kallade medelklassen, vi behöver inte använda det ordet då, men konsulter och andra räknenissar som går in och ska liksom styra och göra livet surt för, det är mer horisontell nästan klasskamp, där de ska administrera lärarna, så istället för att lärarna får göra vad de vill, så ska de börja jobba mer mätbart på olika sätt och få istället för att bara få tydliga direktiv om att så det här, vi vill ha att skolan ska uppfostra medborgare, en viss läroplan såklart och så vidare, men ändå stor frihet, så får de fler och fler liksom rutor som ska bocka av och siffror som ska uppfylla, siffremål och sådär. Här är väl en slags konstig horisontell klasskamp där jag tänker att man kan att det här med att liksom rensa ut utbildade i allmänhet, när arbetarklassen idag är ganska, en stor del av den är mer utbildad än någonsin. Det blir en märklig vad handlar det om?
Jag tror väl, ja, men tiden, det är liksom tiden blandar och ger sig. Jag tycker att de i vissa delar också har liksom producerat en del idéer och tankar som har varit bättre än mycket man har sett från den liksom verkligen partinära idésfären. Så.
Vill du ge ett exempel bara, kort? Pang, pang.
Om jag ska ta
bra grejer
på en bra, nej, men jag tycker att det är bra att Payam till exempel i vissa texter, Payam Mola som jobbar på Tiden, har ett tydligt klassperspektiv och pratar om ojämlikhet och pratar om det akut ovärdiga i ökade klasskillnader och pratar om liberalismen som något liksom så en död väg framåt på något sätt, att det här luftet om det ökade välståndet för alla, vi vet att det är förbrukat liksom. Men däremot så tror jag att man famlar lite mer när det handlar om, ja, men okej, vad ska liksom framtidens arbetarrörelse vara, vem ska den vara för? Och det handlar både om liksom, ja, men vilken hållning man ska ha i migrationspolitiken, det handlar om vilka som ska driva och leva rörelsen och sådär. Och jag menar, alltså jag har inte läst de här texterna, så detta är ingen polemik då mot Tiden specifikt, utan det är mer en generell betraktelse att den arbetarrörelse vi bygger måste ju spegla de löntagarintressen som finns, och är det människor med 5 års utbildning som går på knäna i, som socionomer eller socialarbetare i offentlig verksamhet, så kan inte vi liksom så exkludera dem ur vår rörelse för att de inte passar in in i ett klassschema från 1930-talet. Så. Det funkar inte. Utan vi måste, och det, dessutom så är det är en brist på politisk fantasi att inte se att att socionomernas arbetssituation inte hänger samman med liksom deras klienters liksom livsvillkor, den offentliga sektorns finansiering generellt. Så där är det ju utarmad välfärd, förstärker ju klassklyftorna såklart. Så där skulle ju både liksom landets socialarbetare och då den verkligen traditionella utsatta arbetarklassen verkligen ha ett delat intresse, och någon rörelse måste ju kliva fram och vara en plattform för det.
Till slut då, nu i helgen så firar tankesmedjan Katalys 10 år, ja. Därför jag har glädjen att få besök av dig,
ja.
Eller hur? För du är i Stockholm för den här händelsen. Ska vi säga någonting om det? Först och främst då, Katalys har ju gjort ett otroligt starkt avtryck i debatten. Det märks ju i de här rankningarna av tankesmedjor och sådär. Varför tror du att de har lyckats med det?
Jag tror att om man, alltså, och det som jag också tilltalades av. Jag har ju jobbat för intresseorganisationer och sådär tidigare. Inte arbetarrörelsens, men andra. Men det som Katalys har ju en skärpa liksom i sitt tilltal och i sin tonfall, där man på något sätt call bullshit out, va? Och nu har vi pratat här ganska länge om alla illusioner och föreställningar som lägger band på vår politiska fantasi. Jag tror att en viktig komponent är att man har varit duktig på att säga, så här ser vi på världen. Det här är liksom klasskonflikten. Det här är de politiska möjligheterna. Och det här är tänkbara lösningar på dem. Och jag håller ju såklart inte med om alla deras grejer Katalys har föreslagit eller så. Men jag tror att den funktionen är viktig. Så. Och sen så tror jag att ambitionen att förena olika delar av vänstern så, att liksom, men det viktigaste kanske inte är om du är liksom partimedlem eller inte, om du är vänsterpartist eller inte, utan det här är löntagarkollektivets intressen så som vi ser dem, och nu får du, Niklas, eller nu får de andra människorna som jobbar med Katalys på olika sätt göra det bästa du kan och formulera idéer utifrån det. Vi kommer inte lägga oss i och säga vad du ska skriva, då hade jag ju liksom inte tagit jobbet här, så. Utan gör ditt bästa och gör en skarp analys liksom. Och den typen av röst tror jag behövs i samhällsdebatten och inom arbetarrörelsen.
Verkligen. Och Owen Jones kommer hit.
Owen Jones kommer.
Stephanie Kelton.
Ja, Stephanie Kelton är ju superintressant givet föreställningen om att Sverige inte har råd, att vi måste bekämpa underskotten och sådär. Det är hennes grej att visa att det är en myt.
Ja, trevligt. Och kommer du vara på en scen också?
Eller
kommer det bara vara en festprisse?
Ja,
som alla andra?
Jag kommer vara lite på en scen. Och ganska mycket en festprisse. Jag kommer kort presentera välfärdsprojektet från scenen. Men i övrigt så ser jag fram emot att mingla med den Stockholmsbaserade vänstern. Jag kommer upp från Malmö.
Har du gjort någon... förlåt att jag håller kvar här. Du vill ju springa iväg och sätta upp girlanger och allt det där. Men, finns någon skillnad mellan den Stockholmsbaserade och den Malmöbaserade? Rent sociologiskt eller på annat sätt?
Nu kommer det som Flammans lyssnare har väntat på. Jag tror att jag umgås i olika segment av vänstern. I Malmö så är ju mina sammanhang liksom, det är studiecirklar, det är liksom de lokala fackklubbarna där jag ofta är och håller studiecirklar, och sådär. Och sen så kommer jag ju till Stockholm och träffar väldigt mycket opinionsbildare. Sådär. En skillnad är att i Stockholm så får man beröm för saker. Folk är såhär, jag läste den här texten du skrev, Niklas, skitbra. I Malmö så är folk så, har du skrivit något? Jaha, Aftonbladet, ah, ja okej. Okay. Så det är lite Malmö-attityden. Så att jag tror att det är... Jag ser fram väldigt mycket mot att prata med mer direkt fackligt gräsrotsaktiva här uppe.
Och få lite mindre beröm.
Exakt. Jag precis, jag försöker spela dataspel och tv-spel istället för att få mina bekräftelsebehov bli beundrade av mina barn istället. Så.
Men det är väl inte så ofta när man reser att... det är jättetrevligt. Ja. För att man träffar människor. Man är själv väldigt öppen och på ja. Semester. Ja. Och du är borta från barnen nu ja. Och allt. Så att det liksom blir en helt annat, ett helt annat möte. Det är mindre vardag.
Det är mindre vardag, helt klart. Jag har testat att bo i Stockholm. Det var inte min påse. Men jag tycker väldigt mycket om att vara uppe och träffa er här.
Ja. Tack, där kom lite späkelse. Det var det jag hoppades på. Ja, tack så mycket, Niklas, för att du kom hit. Underbart att prata med dig.
Tack själv.
Det var det. Tack för den här gången. Om du gillade samtalet, överväg att teckna en prenumeration på flamman.preno.se eller att swisha till 123 44 17 630. Tack så mycket.